det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
Det finns de som påstår att det finns ett tempel under ett berg en bit utanför Helsingfors. Lemminkainens tempel. Och där i mörkret finns skatter och ett tunnelsystem.
Ja, jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
Men allt börjar med en man, Ior Bock, som trollbinder sin omgivning.
Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
Ior och hans bocksaga lockar människor från alla världens hörn till en bortglömd skogsdunge.
Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta.
Är bocksagan och tron på ett hemligt tempel utanför Helsingfors en ren bluff, en modern myt eller en ledtråd till något som faktiskt finns? Du lyssnar på Ior Bock och jakten på Lemminkainens tempel av Julia Virius. Jag som berättar heter Ramin Farzin. En smal, tanig man sitter på golvet i en rökig lägenhet i centrala Helsingfors. Runt höfterna har han en sliten sarong. Han fingrar på en tekopp med mörkt Ceylon-te. Någon kastar sten på fönstret på andra våningen. Det är en påtänd man som får höra att han får komma tillbaka när han nyktrar till. Det är våren 1999. Flera personer sitter som vanligt på golvet kring den 57-årige mystikern Ior Bock, eller bror Holger Svedlin som han egentligen heter. En av gästerna är Juha Javanainen.
Aika aggressiivisesti niin kuin heitteli kiviä ja Ior kävi huutamassa, että ei, että tänään sä et ole tervetullut, että tuu toista.
Stenarna fortsätter att hagla. Ior skriker återigen att mannen är välkommen tillbaka en annan gång, säger Juha Javanainen som tillhör Ior Bocks inre krets. Stenar studsar allt hårdare mot fönsterrutan. Den drogpåverkade mannen är kvar där ute. Stämningen i lägenheten är spänd. Är det hela över? En duns hörs från porten. En stund senare börjar ytterdörren skaka. Någon trixar med låset. Dörren öppnas. Ior hoppar upp från golvet och gormar åt mannen att han ska sticka därifrån. Tumult uppstår. Sen går det snabbt. Långsamt tynar Iors skrikande röst bort. Dörren slås igen.
Sitt ovi laksatti kiinni. Ior makaa maassa. Ja se, että niinku pulppuu selästä verta.
Juha smyger ut i hallen. Ior ligger på golvet. Blod väller från ryggen, berättar Juha. Han försöker få stopp på blodflödet samtidigt som han tar upp sin Nokia-telefon och ringer efter ambulans.
Selvitys käynnistettiin silleen, että Iorin sydän oli jo pysähtynyt. Niin se elvytettyä. Hetken aikaa hän oli silleen niin kuin elintoiminnot oli vähän niin kuin kuolleet.
Polisen är först på plats och sen kommer sjukvårdspersonal. Iors hjärta har stannat, men sjukvårdspersonalen lyckas återuppliva honom. Ior överlever den här gången, och det gör även hans berättelse, den så kallade bocksagan. Det är en skapelseberättelse om hur universum blev till och hur de första människorna ska ha levt i det som nu är Finland. Och enligt sagan har de lämnat efter sig ett tempel.
Trappan måste ju vara där. Men vi vill i alla fall komma igenom så att vi kommer till det runda rummet var vi tar bort vattnet. Och då öppnar sig tre stycken kanaler som går 50 meter upp, lite uppåt mot så att säga kupolen av templet.
Långt under ett berg öster om Helsingfors ska det finnas underjordiska gångar. De leder till ett slags tempel fyllt av skatter, förklarar Ior när det finska mediebolaget Yle är på besök i slutet av 80-talet. Ett urhem som finns kvar från mänsklighetens begynnelse. Det här är en saga som ska ha funnits i Ior Bocks familj i flera tusen år och som bygger på ett eget språk, rotgeli, ett slags urspråk till svenskan.
För just idag på årsdagen av Mammabox födelsedag skulle tempelporten öppnas efter mer än 1000 år. Men någon sprängning blev det inte eftersom arbetet är försenat.
Ior berättar sin numera välkända saga för första gången 1984, strax efter att hans adoptivmamma gått bort. Så småningom började han också att använda Box som efternamn. Smeknamnet Ior har han haft sedan barndomen. Men mycket av hans familjehistoria är höljd i dunkel.
Att jag var den första i familjen som var född på ett BB. Den 17 januari 1942. Jag döptes här på Gumbo den 4 april med en dopsked.
När Ior Bock själv berättar om sin uppväxt för mediebolaget Yle tycks han glömma bort att han är adopterad. Att hans biologiska mamma lämnade bort honom efter födseln.
Det var min pappa som döpte mig med en dopsked, en gammal tradition i vår familj. Och när jag var 3 månader gammal så fick jag min första kostym. Min första sjömanskostym.
Han påstår att han under 20 års tid blev hemskolad. Mellan att han var 7 och 27 år fick han lyssna på Bocksagan. Problemet är att det inte stämmer. Den finlandssvenska journalisten Magnus Londén har grävt i arkiven och fått fram att myten om Ior Bocks barndom helt enkelt inte är sann.
Jag var ju inte där, men det finns absolut ingenting som tyder på det förutom Iors egen berättelse. Han bodde på ett barnhem, han var ganska tydligen svår att uppfostra och hans adoptivmamma skickade iväg honom till det här barnhemmet. Men han har vänt det till en helt annan historia, att han under de här åren när han inte gick i skola, i vanlig skola, så blev han uppfostrad av sin adoptivmamma om den här Bocksagan.
Ior Bocks adoptivpappa går bort tidigt enligt Magnus Londéns efterforskningar. Ior och hans adoptivbror uppfostras mest av sin adoptivmamma Rea. Hon som enligt Bocksagan också är hans syster, då Ior påstår att han blivit till genom incest.
Och att hans morfar för att rädda släkten Bock hade samlag med hans adoptivmamma för att då kunna föda honom. För att rädda familjen Bock som 1984 skulle presentera den här fantastiska Bocksagan. Det här är ju alltså en myt, det är en fantastisk historia men den är helt enkelt inte sann.
Det som däremot stämmer är att Ior ärver släktmarker öster om Helsingfors på den plats där Bocksagan utspelar sig. Marken kommer att uppmärksammas internationellt och få en betydelsefull roll i den här historien.
Det går alldeles från generation till generation, alltså vi kommer mellan klyftan mellan Gumbo och Sibboberget ner till ett granitrum.
Här i ett bergigt litet skogsområde finns enligt sagan Lemminkäinens tempel. Lemminkäinen som i det finska nationaleposet Kalevala är en slags kvinnotjusande hjälte och som i Bocksagan är en slags anfader till oss alla.
Ei tätä koskaan ihmiset eivät ole varsinaisesti niinku kaivaneet. Ei tämä sillä tavalla niinku tunneli, vaan tämä on luonnon muodostelma, jota on käytetty sitten niinku näihin rituaalisiin tarkoituksiin. Sitä on voitu vähän silleen niinku muokata, mutta se varsinainen olemus on luonnon ilmiö.
Yoga-läraren Juha Javanainen, som varit engagerad i Bocksagan under flera decennier, hoppar mellan stenar. Han påpekar att det är naturen och inte vi människor som har format tunnlarna som leder oss ner till underjorden. Och att de sen har använts i rituella syften. En flera meter hög ovalsten pekar upp mot luften. Framför den finns en väldig pöl med grumligt vatten. Det är här ingången till det hemliga templet finns, påstår Ior i en intervju med Yle.
Vi väntar ju att komma till en trappa i bakre delen som sedan då leder ner till det här runda rummet. Igår, förrgår meddelades det att några trappsteg hade tydligen kommit fram men att främre delen av trappstegen möjligen hade skjutit sönder vid sprängningen. Men det var det inte riktigt säkra på. Vi kommer in till ett runt rum fyllt med vatten.
Här bland klippskrevor och tallar leker Ior som barn. Han älskar att stå i centrum och vet precis hur han ska trollbinda människor med sina historier. Så kanske var det därför han sökte sig till Svenska Teaterns elevskola i Helsingfors. Det var där som Roger Nikkanen blev hans klasskamrat.
Han var trevlig, trevlig och snäll. Men han hittade alltid på något sådant som han inte kunde kontrollera, att kan det nu vara sant.
Ior berättar att hans pappa är spanjor och att han uppträtt med en av 60- och 70-talets största brittiska stjärnor.
Han hittade berätta historier och man kunde ju inte bevisa att han har dansat med Tom Jones i samma liksom. Tom Jones är någon sorts dansör. Men inte kunde man ju veta om det är sant eller inte.
För under långa perioder bor Ior i London. Så helt omöjligt är det inte. Men kanske inte riktigt sant. Ior är en underhållare. Alltid med glimten i ögat. Han kan skämta och hitta på olika hyss. Som när han skuggar Finlands presidentfru med sin minibil.
Så följde han efter fru Kekkonen, alltså Finlands president Kekkonens fru, och följde efter henne bara på skämt när hon körde till stan och tillbaka dit, till Ekudden.
I lumpen fyllde han sin ryggsäck med tomma kartonger när de värnpliktiga ska ut på marsch. Ior är full av spektakel, men bakom den ljusa fasaden finns ett mörker. En dag kommer han till skolan, sammanbiten och blek.
Så vi undrar, vad är det? Och då berättar han kort bara det där.
Tragedin. Det hela börjar med att Ior och hans adoptivbror Erik dansar och spelar twist på en grammofon i deras hem. Journalisten Magnus Lundén igen.
Så att Ior dansar. Och sen för att få mera fart i dansen så gick han efter sin morfars pistol. Och av outgrundlig anledning så laddade han den också. Och slängde i något skede i den här twistdansen, om det nu var Chubby Checker eller vad det var, slängde han pistolen till sin bror. Och ett skott avfyrades och träffade Erik, och Erik dog sen.
Ior får ett villkorligt straff. Brottsrubriceringen är vållande till annans död. Rätten anser att dödsfallet är en olyckshändelse.
Det var de enda två som var närvarande, så ingen vet exakt vad som hände. Men någonting ditåt skedde i alla fall, och han fick ett väldigt milt straff. Han fick villkorligt fängelse i 4 månader, vilket betydde att han var ju fri i praktiken hela tiden.
Familjetragedin är ett faktum. Men Ior tar under den här tiden också sina första stapplande steg på teaterscenerna. Oftast i någon form av dansnummer, berättar vännen Roger Nikkanen.
Men sen han kunde röra sig, och han var ju som en gummimänniska. Han kunde böja sig hur som han, alldeles som en gummigubbe. Att han var liksom, vi säger mera som en mimiker. Eller... clown.
Och det finns en position som är särskilt omtalad. Bastuknuten, eller saunasolmo, som den heter på finska.
Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv. Och det där är någonting vi kallar för saunasolmo. Saunasolmo. Alltså man sätter knut på sig själv och dricker av sig själv.
Det här med bastuknuten kunde han också skämta om med sina vänner. Och även med någon läkare, minns Roger Nikkanen.
Att han svalde sin sperma. Och han hade undrat, är det hälsosamt eller inte? Och läkaren sa, nej inte, det är nog sådär, det är lite protein.
Efter teaterstudierna och inhopp som dansare börjar kändisskapet ta form. Ior syns i tv-reklam och får en helt annan scen. Ruinerna på fästningen Sveaborg. Där börjar han hålla guidade visningar för turistgrupper.
Han tog liksom publiken. Han förändrades totalt. Så han var ändå skådespelare någonstans där. Att han kunde spela en roll av en guide som var humoristisk och talade tydligt och högt och varmt.
Den ståtliga fästningen byggdes vid inloppet till Helsingfors på 1700-talet. En period som Ior själv var väldigt förtjust i. Hans karisma får allt fler turistgrupper att be om att få just Ior som guide.
Han berättade då Sveaborgs historia och att potatisen hämtades till Sveaborg, att det var första poteterna ungefär i Norden.
Och så här kunde det låta.
Ernst ville ju att Sveaborg skulle bli en syrenernas stad och Visby på Gotland var en rosornas stad. Men då planterar Ärensvärd och piper ut dem här som vi ännu ser. De går i halvrunda.
Den svenska kungafamiljen lär också ha blivit underhållna av Ior, om man får tro honom själv.
Ju mer han gick igång, desto mer nya historier hittar han på.
Magnus Lundén igen.
Och alla ville alltid ha Ior Bock som guide för att han berättade de bästa historierna. Helt enkelt för att han var bäst på att berätta historier och för att de inte var sanna helt enkelt. Så de riktiga historikerna som jobbade där och som kunde Sveaborgs historia blev till slut ganska störda. För att publiken ville inte ha dem utan de ville ha den där Ior som berättade så fina historier.
I maj 1984 försvinner Ior Bocks främsta inkomstkälla. Sommarjobbet på Sveaborg. Han får sparken. Många är upprörda. Kulturskandal om Ior slutar, står det i en insändare i tidningen Huvudstadsbladet. Skribenten har under ett långt liv rest i världens olika hörn. Och bland de hundratal guider han hört tillhör Ior Bock den absoluta toppen. Ett par månader innan Ior får sparken är han i Goa där han tillbringar vintrarna. Och det är i den indiska byn Chapora som Bocksagan för första gången möter en publik. Året är 1984. Ior och hans vänner har dansat på en fullmånefest på en strand i Anjuna och gått hela vägen hem. De äter frukost. En i sällskapet är holländaren Michel Merle. Han har lärt känna Ior i Pakistan när de båda luffat runt på väg till Indien. Den här morgonen har Michel kokat te.
And when everything was ready he said that I have to tell you one story that they have been keeping in my family from before.
När allt är klart börjar Ior berätta om sagan som ska ha funnits i hans familj i många generationer, säger Michel.
And the powers are nature powers and this whole story is based on the nature powers that exist.
Ior pratar om de naturkrafter som har skapat vår planet, som också beskrivs i Bocksagan, säger Michel Merle. Han och en handfull andra blir de första utomstående som får höra om Bocksagan. En saga som snabbt kommer att bli mytomspunnen och locka långväga besökare till en liten skogsdunge utanför Helsingfors.
Ner till ett granitrum, från det kommer vi ner till trappan till runda rummet som har de tre kanalerna upp till kupolen.
Det är här i Gumbostrand som det enligt sagan ska finnas ett tempel som tillhör Lemminkainen.
Det är en alldeles klar sak som ingen människa kan gå ändra på eftersom det ju inte var meningen utanför familjen. De kunde ju inte skrodera med något tempel för det hade de ju ingen rätt till. Och därför hade hållits också fullständigt inom familjen.
I Bocksagan har en apa och en get samlag och får därefter människobarnen Frej och Freja, eller Aino och Sampo som de heter på finska. De i sin tur får sonen Lemminkainen. Det är så här människosläktet får sin början, enligt Bocksagan. De finska namnen är hämtade från nationaleposet Kalevala, som skrevs ner av Elias Lönnrot på 1800-talet. Sampo, som betyder kvarn, symboliserar också välstånd, medan Aino beskrivs som en kvinna som går sin egen väg. Eposet är på vers och handlar om maktkampen mellan det mörka Pohjola och det ljusa Kalevala. Journalisten Magnus Londén har grävt i boksagans bakgrund.
Det finns många berättelser vi kan kalla sagor. Kalevala, nordiska mytologin. Det här är bara en ytterligare en sådan. Och det som är spännande med att den här gurun levde riktigt nyligen. Och det här är en ny saga så till vidare. Och jag tror att det är spännande och intressant.
Personer från Kalevala återkommer i boksagan, precis som gudar som Oden och Freja från vår nordiska mytologi. Likheterna mellan Kalevala och boksagan är påtagliga. Magnus Londén igen.
Det fanns inte från början i boksagan, den där första versionen. Jag tror att han har satt in det senare för att det ska fungera också i Finland, både för finlandssvenskar och för finskspråkiga. Det är min teori.
Det är nu 3 år sedan eldsjälarna bakom projektet Major Bock i spetsen började leta efter det man tror att är Lemminkainens stämpel i Sippo. Nu säger man sig ha funnit trapporna som enligt myten ska leda ner till templet.
En ensam grävmaskin står parkerad vid några klippor. Några 100 meter bort ligger en fjärd som leder ut i Finska viken. Det är i slutet av 80-talet. Historien som några år tidigare började spridas på en veranda i Goa har med hjälp av kassettband och hörsägen nått betydligt fler. Människor från alla möjliga länder börjar vallfärda till den skogsdunge där Lemminkainens tempel sägs ligga. En av dem som besöker Finland är holländaren Michel Merle, som fortfarande idag är närmast hänförd av boksagan.
And the boksaga is one saga that doesn't talk about the last 5,000 years, but it talks about the last 300 to 400 million years. Now, when you say something like that, automatically you are deemed to be a complete idiot.
Skapelseberättelsen i boksagan är, enligt Michel Merle, mycket mer logisk än den vi lärt oss i skolan. I boksagan går vi tillbaka 300-400 miljoner år, inte 5000 år. Men när du säger något sånt blir du stämplad som en idiot, säger han. I slutet av 80-talet är det högkonjunktur i Finland. Boksagan har blivit så pass känd att flera finländska storföretag vill hjälpa till med utgrävningarna. Det längsta strået drar byggföretaget Lemminkainen, namne med själva templet. VD:n Heikki Pentti skakar hand med Ior Bock, rapporterar Yle.
Jag skulle säga så att jag tar inte ställning till den här sagans eller legendens trovärdighet eller innehåll. Jag tror på det vad jag har sett.
Den stora frågan är varför ett börsbolag vill gå med i ett sånt här spektakulärt projekt. Är boksagan helt enkelt för bra för att inte tas på allvar?
Det är att om vi sen som en biprodukt får någon slags positiv publicitet av det här, så då är det också roligt det. Vi är ju på sätt och vis Kalevala-företag och därifrån tog företagets grundare företagets namn 1910. Så att det är klart att när det heter Lemminkainens tempel så är det närmare vårt hjärta.
Byggbolaget Lemminkainen är inte de enda som samlas i Gumbostrand för att gräva. Ryktet om Ior sprider sig också tack vare boken om boksagan som Juha Javanainen är redaktör för. Under somrarna fylls området av Iors vänner och bekanta. Många har han lärt känna i Goa. Andra har bara hört talas om boksagan. Det är omöjligt att säga hur många som passerar. I medierna kallas de för hippies. Roger Nickanen igen.
Och det kom människor från utomlands och allting. Så det blev någon sorts kult liksom, utan att han hade direkt något budskap eller sån här, utan han berättar färggrant bara.
Det röks också en hel del cannabis. En tid efter att Lemminkainens byggbolag börjat gräva gör polisen tillslag. Ior grips misstänkt för olaga innehav av narkotika, men släpps och klargör i medier att han aldrig har köpt, sålt eller smugglat droger. Kanske är det den negativa medieuppmärksamheten som gör att byggbolaget drar sig ur projektet. När Ior blir knivhuggen av en missbrukare i sitt eget hem har mediehypen redan lagt sig. Millennieskiftet passerar. Pengarna sinar. Det kostar att försöka gräva fram ett tempel från underjorden. Knivöverfallet lämnar dessutom Ior förlamad. När hans skulder börjar drivas in finns inget annat alternativ än exekutiv auktion. Platsen där Lemminkainens tempel påstås ligga måste säljas. Allt ifrån nyfikna ortsbor till lite mer välbärgade personer från trakten har samlats i Borgå. Många är välklädda. Juha Javanainen är på plats. Även han ska ge sig in i budgivningen för sin yogaskolas räkning.
Vad sanoin niin kuin henkinen taustajuttu, että meidän intialainen joogamestari Patapi Joyce, niin hän oli kunnostanut 2 temppeliä kotikylässään Intiassa.
Vår yogamästare hade renoverat 2 tempel i sin hemby i Indien, säger Juha Javanainen. Patapi Joyce hade blivit rik på att lära ut yoga och då hörde det till att göra en slags andlig donation. Juha och hans affärspartner blir inspirerade.
Okej, no mitäs meillä on täällä niinku suomalaisilla? Onks meillä jotain temppeleitä? No vitsi, Lemminkäisen temppeli. No kunnioitetaan Lemminkäistä ja Väinämöistä ja yritetään sitten saada tää niinku joukokoululle semmoiseksi henkiseksi pääomaksi.
Har vi finländare några egna tempel? Men det där templet, ska vi inte hedra Lemminkäinen och Väinämöinen genom att göra det till yogaskolans andliga kapital, säger Juha. Budgivningen av tempelområdet drar igång. Det tisslas och tasslas. Priset skenar. Men Juha har ett tydligt mål och bjuder snabbt över alla andra bud. Till slut blir templet deras. För en summa som i dagens valuta motsvarar ungefär 1,8 miljoner kronor. En av skolans yogaelever har ett byggföretag. Så redan följande sommar drar de igång ett nytt grävarbete.
Meidän joogajalla on oma maarakennusfirma. Se tuli tänne, tehtiin porauksia tuolla heti seuraavana kesänä. Mentiin 30 metriä eteenpäin, porattiin eri suuntiin.
Vi borrade i olika riktningar och kom 30 meter framåt, säger Juha. Ett nytt kapitel har startat i Ios och Bocksagans historia. Utgrävningarna, eller snarare jakten på Lemminkäinens tempel, fortsätter. Samtidigt är åsikterna bland lokalborna delade. Så här berättar 2 besökare för Yle.
Ja, jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
Du tror att det finns något där nere?
Ja, det tror jag. Ja, ja, en stor sal och kanske en offeraltare.
Det är svär mot kan vi säga, känd det vetenskapliga rön både på historiska områden och istidsgeologi och så vidare. Han är så kallad mytoman.
Larmcentralens telefon ringer klockan 12.54. Det är en lördag i oktober 2010. En engelsktalande man med indisk accent berättar att hans vän har dödat Ior Bock. Den första polisbilen är på plats redan efter ett par minuter. Lägenhetsdörren öppnas av en blodig man. Hans vän sitter på golvet och pratar med larmcentralen. Unken luft böljar ut från lägenheten. En naken man med långt, grått skägg ligger blodig på golvet. En stund senare konstaterar en läkare att bror Holger Svedlin, mer känd som mystiken Ior Bock, är död.
De 2 män som misstänks ha dödat mystiken Ior Bock har häktats. Brottsrubriceringen är mord på sannolika skäl. De här båda åtalade männen är från Indien och de är 19 och 28 år gamla.
Efter den första knivattacken har Ior levt allt mer isolerat. Han blev förlamad men har haft sina personliga assistenter, de 2 indiska männen, vid sin sida.
Man blir överraskad nog för de verkar så trevliga.
Vännen Roger Nikkanen träffar Ior och hans assistenter sporadiskt, oftast på sommaren. Då har han som vana att besöka sin gamla skolkamrat.
Jag undrar vad han hade gjort för att det skulle bli så arga. Eller en av dem, förstår jag. Tog med kniven.
Helsingfors tingsrätt har frigett den ena av de två personer som har häktats misstänkta för mordet på Ior Bock. Mytologifantasten Ior Bock blev 68 år gammal.
Den andra mannen erkänner att han knivhuggit den välkända mystikern med en 3 decimeter lång kökskniv. Den stora frågan är varför? Ja, varför försöker någon ha ihjäl sin arbetsgivare? Vad är egentligen motivet? I samtalet med larmcentralen hörs mannen skrika "han var en djävul" på engelska och Ankoni, det lokala indiska språk som talas i Goa.
Förra veckan frigav Helsingfors tingsrätt den man som misstänktes för att ha tagit livet av Ior Bock. Rätten ansåg att mannen inte var tillräknelig vid dråpet.
Gärningsmannen genomgår en rättsmedicinsk undersökning och anses ha haft en psykos under dådet. Men han får ändå inte någon vård för sin psykiska ohälsa. Istället utvisas han till Indien. Återigen börjar ett nytt kapitel i Bocksagan, men utan själva huvudpersonen närvarande. Det är många som saknar honom, förklarar journalisten Magnus Londén.
Det var ju väldigt tragiskt och många, också jag, blev väldigt ledsamma över det som hade hänt därför, för att han var en figur som alla kände till, som gjorde livet lite roligare. Oberoende vad man tyckte om hans historier, vad de sann eller vad de inte, trodde man på det eller trodde man inte, så var det en förlust.
The most controversial creation myth in history you've never heard about. The Bock Saga is a family narrative.
The Bock Saga, is history as we know it a lie? Excellent question. We're going to try and figure this out.
Ior Bock är död sedan länge, men i poddar och på YouTube lever hans arv vidare. Rörelsen kring Lemminkainens tempel lever ett stilla liv tills pandemin tömmer yogasalarna i Helsingfors. Det hjälper inte att ha ett andligt kapital om man inte har några betalande elever. Så det blir återigen dags för en auktion. Juha Javanainens yogaskola tvingas sälja marken där templet tros ligga.
Ja semmoinen huutokauppa sitten järjestettiin. Tuli uusi huutokauppa. Ja onneksi kiinnostus oli suuri. Ja me ei tiedettykään, että se oli kiinnostus oli jopa kansainvälistä.
Vi anade inte att intresset till och med skulle bli internationellt, säger Juha Javanainen. Ryktet om Ior har spridit sig på nätet och även det brittiska mediebolaget BBC besöker platsen för Lemminkainens tempel.
As the temple of Lemminkainen has recently made international headlines, saying that excavators claim to be on the brink of finding a treasure of immeasurable worth here.
BBC rapporterar att Lemminkainens tempel har fått internationella rubriker som påstår att man är på väg att hitta en ovärderlig skatt.
Welcome to the Bock Saga podcast.
En av dem som hittat till Bocksagan via en podd är värmlänningen Marcus Lundqvist.
Jag började involvera mig i sagan ganska omgående för att den slog klorna i mig. Och så började jag prata med de här människorna som på något jäkla sätt, det bor en i vardera kontinent på hela jorden.
Marcus åker och träffar flera av Iors gamla vänner. En bor i Kalifornien och en annan på Hawaii. De var alla med under de första åren då Ior berättade om Bocksagan.
Bokstavligen, folk från hela världen. Ja, alla är inte smärtfria att umgås med heller.
Ganska snart besöker Marcus Finland och reser i Bocksagans fotspår.
Så vi åkte till Raseborg, Snappertuna och till Gumbo. Och ut till Sveaborg. Så en liten sån sagator.
Sen dess har Marcus återkommit under somrarna och som nu bosatt sig på en biodynamisk gård i närheten av templet. Åkt till Offerlunden och till Sveaborg som båda finns med i Bocksagan.
Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk i och med att den är baserad på ett språk som jag förstår. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta med och involvera mig i det här.
Så sam betyder together, sam betyder tillsammans, tillsammansvarande bo. Och det blir Sampo. Alltså vår figur i mytologin, Sampo. Det vill säga varje man är en Sampo. Så länge vi har esperma.
Ior Boks sätt att prata och berätta sina historier byggde på det så kallade rotgieli. Alltså ett slags rotspråk till svenskan. Roger Nikkanen igen.
Men han sa ju att perkele, att det betyder ju perkela, att per tänker.
Och det är just rotspråket som särskilt fascinerar Marcus.
Jag har alltid varit förundrad över att det är så få svenskar som nappar på det här. I och med att det är det svenska språket så har du ju liksom koden för den här berättelsen.
Journalisten Magnus Lundén har en annan teori om varför just svenskan och finskan tillsammans med en viss engelska är de återkommande språken i boksagan.
Det är på det sättet paradoxalt att både svenskan och finskan är urspråk. Det var ju så han lyckades lösa det eftersom svenska är hans modersmål, men han bodde i Finland så han måste få det att anpassas till både den finska och nordiska mytologin samtidigt.
Igenkänningen finns där, då personer från vår egen mytologi också finns i boksagan. Men för Juha Javanainen är det snarare något annat som fångat honom.
Mua kutsui niin kuin se tarinankerronta, se on varmaan monella ollut se ykkösjuttu, mutta myöskin sitten ne salattu tieto. Että sä koet olevassa mukana jossain, tiedät jotain, mitä välttämättä niin kuin moni muu ei tiedä. Tieto on valtaa ja tieto on niin kuin pääoma ja myöskin semmoinen henkinen voimavara.
Historieberättandet är nog själva grejen för många. Men också det där med att känna att du får tillgång till hemlig information. Att du vet något som många andra inte känner till. Kunskap är makt och kapital och en andlig kraft, säger Juha Javanainen.
But the stones are huge.
Yeah, but are you moving? What?
Because all the stones, they're on the corner. You know, not on the, where is this surmakivi. Not there.
Juha och Marcus träffas för första gången för den här säsongen. De pratar om hur de ska flytta en grävmaskin till berget där utgrävningarna fortsätter.
We need a big machine and we need a driver.
Det behövs en stor grävmaskin, för saker har förändrats och nya personer har kommit in i bilden.
Vi börjar i Sippo där det så kallade Lemminkäinen stämpel i Gumbostrand har sålts på auktion.
Det handlar om två tomter på 19 600 kvadratmeter som tidigare tillhörde Ior Bock och de såldes nu för 260 000 euro.
År 2023 säljs marken för omkring 2,8 miljoner kronor. Det finns en ny men mycket hemlighetsfull ägare som tagit jakten på templet till en annan nivå. Ägarens samarbetspartner Heinrich Kusch har under många år letat efter underjordiska tunnlar i sitt hemland Österrike. Utforskningen av Gumbostrand pågår våren 2026. Under vintern har man undersökt tre möjliga ingångar till tunnelsystemet med hjälp av färgglada rökgranater.
En ingång gefunden, det vill säga vi har tre ingångar gefunden, alltså i den heurigen vinter.
De har även använt en värmekamera för att mäta olika temperaturer inuti berget. Målet är att hitta möjliga värmehål. Inspirationen kommer från boksagan, där det sägs att det ska finnas ett stort hålrum just här, säger Heinrich Kusch.
Vi försöker der Sage, der Boksaga nachzukommen, denn in der Boksaga wird ja erwähnt, dass sich dort also ein großer kegelförmiger Hohlraum.
Så över 40 år efter att boksagan mötte en publik för första gången har berättelsen fått en ny vändning. Värmlänningen Marcus Lundqvist är övertygad om att Lemminkäinens tempel kommer att hittas.
Det kommer bli otroligt häftigt. Det kommer att påverka hela världen på ett väldigt positivt sätt. Ja, det blir inte i år och det blir nog inte nästa år. Men det kanske kan bli året därpå. Då är jag väldigt hoppfull. Välförtjänt. Finnarna kommer att ha något fint att visa upp och få tillbaka lite cred.
Så helt klart lever Ior Bock och framförallt hans arv vidare. Vad skulle Ior Bock själv säga om han såg allt som pågår?
Jag skulle tro att han skulle älska det och han skulle inte heller vara förvånad.
Magnus Londén igen.
Han var aldrig förvånad över om någon blev fascinerad av Bocksagan. Han skulle antagligen tycka att det är konstigt att inte fler av oss är med på Bocksagan och är intresserade av att få fram det där templet. Om han skulle vara förvånad över något skulle han vara förvånad över att det inte har spritt sig ännu mer.
Samtidigt har journalisten Magnus Londén gjort grundliga efterforskningar kring både Iors liv och Bocksagan. Och det har visat sig att i princip ingenting stämmer.
Ja, min utgångspunkt var att nu ska jag ta den här historien på allvar. Alltså att jag är en nyfiken personlighet, säkert som Ior också. Och jag ville ta reda på hur, att, kan det här stämma? Och jag var genuint nyfiken på det här. Det finns absolut inga belägg, det finns massa belägg för motsatsen istället.
Även studiekompisen Roger Nickanen är skeptisk.
Folk börjar tro på sådant. Så det är alldeles tydligt, det är ju alldeles omöjligt. Och det ska vara kulturens vagga i hela världen. Jag kan inte fatta.
Ändå finns intresset för sagan om ett tempel under ett berg öster om Helsingfors fortfarande kvar.
Olet tämä tarina on pelkkä myytti, mutta voi olla, että tuolla on Lemminkäisen temppeli.
Det här kan vara en myt, men Lemminkäinens tempel kanske kommer att hittas, säger Juha Javanainen. Det finns onekligen något som fascinerar med Bocksagan, konstaterar Magnus Londén.
Sen kan man alltid tänka, tänk om det är sant. Tänk om allt livets ursprung, allting är just i Sibbo i öster om Helsingfors. Det är en fantastisk version av verkligheten. Vi går så långt tillbaka här i Norden att vi är liksom, man kan glömma alla andra kulturer som har funnits långt före vår. Utan tänk om allting börjar här. Skulle det inte vara fantastiskt?
Du har lyssnat på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel. Programmet gjordes av Julia Vireus. Jag som berättar heter Ramin Färsin. Producent Lotta Hoppo. Manusredaktör Dina Laitila Kjellvemark. Slutmix Magnus Kjellson. Ljudklipp Yle, Petteri Mikkonens YouTube, The Box Saga Podcast, Decoding the Unknown YouTube, BBC. Programmet gjordes under våren 2026. Vill du höra fler avsnitt från Finska Dokumentti? Gilla oss gärna i Sveriges Radios app genom att trycka på hjärtat så ser du när vi släpper nya program.